Ja, centrumutvecklingen är ett problem i många städer med allt fler tomma affärslokaler och allt färre kunder i de kvarvarande affärerna. Vad är det som händer och går den här trenden att vända? Det ska vi diskutera i slaget efter 12 idag. Mitt namn är Filip Sten och med mig har jag forskardoktor Anu Norgran från Hanken. Välkommen.
Tack så mycket.
Vi har forskningschefen i regionalvetenskap vid Åbo Akademi, Peter Erström. Välkommen. Ja, Peter Erström har vi inte med oss riktigt ännu här. Vi hoppas vi ska få med honom alldeles strax. Men vi har åtminstone med oss vd:n för Visit Vasa, Max Jansson. Välkommen. Har vi Max Jansson med här? Tycks vi ha en del tekniska bekymmer här idag. Men vi får börja med Anu Norgran här. Då. Vi befinner oss i Vasa och här är det här problemet rätt tydligt. Men det är ju på inget sätt unikt för Vasa med tomma affärslokaler i centrum. De flesta stadskärnor i Finland lider ju idag av det här samma problemet i större eller mindre utsträckning. Anu Norgran, från din forskningshorisont, vad beror det på att så mycket av kommersen flyttar bort från stadscentrum?
Jag tror att här finns ju en sån här större trend med till exempel då näthandelns framväxt som då lite tär på de här fysiska butikerna och på det sättet ändrar i konsumentbeteende också så där på ett större plan. Att man kanske tänker mer på pris, man tänker mer på effektivitet och på det sättet har lite andra kriterier för sitt handlande. Sen kanske det är en sån trend också att man ser att det är inte bara liksom det här effektiva uppköperna, snabba och billiga uppköperna man jagar, utan sen jagar man kanske också mera liksom sån här upplevelser och liknande. Så jag tror att det kanske inte på det sättet att det är bara ett problem, utan det är någonting att man behöver anpassa sig till en utveckling där de här konsumtionsmönstren lite blir mera fragmenterade och de ändrar natur. Och det som man söker med sitt shoppande till exempel ändras från det som det har varit tidigare. Att man ser ju till exempel på andra håll i världen ser man en tendens att sådana här, ska vi säga, ankaraffärer i köpcentra, till exempel stora varuhus som har varit det här stora allmänna dragplåstret. När de har fått det kämpigt så då blir det helt liksom nya bud också för de här resterande aktörerna. Man måste lite hitta nya former och nya sådana här pullfaktorer, det som drar de här människorna till de här platserna. Så det är kanske en ny logik som man behöver tänka på, att det är inte här liksom samma recepterna som man har använt hittills, utan man behöver fundera verkligen på vem är det som vistas där och av vilka orsaker vistas det där och vad är det som gör att man ska locka människorna på olika sätt. Så att dels är det kanske just det där att de här centra som finns mera utanför är mera för sådana här, ska vi säga, effektiva ärenden när man vet vad man ska ha och man ska sticka in och köpa den där grejen, medan då liksom de här centrumerna kanske behöver fundera vad gör så att man det finns en trivsel, att man vill vistas där, och då kanske på vid sidan av det här liksom vistande sen också gör uppköp eller använder tjänster. Och sen har vi förstås en stor faktor är ju den här coronan som vi har nu, som sätter sina restriktioner på att man inte gärna ska vistas så mycket och flanera och ströva och sådär, annars bara vistas i kommersiella miljöer, så att det inskränker ju på det här beteendet. Och det får man ju se sen att är det här någonting som leder till någonting bestående, att folk lite tänker om med sitt konsumerande, att är det nu så intressant att shoppa till exempel eller köta det hellre på ett annat sätt. Det kan hända att det finns en sån begränsning att det liksom minskar på det här köpande och shoppande och flanerande. Sen kanske det finns kundgrupper som väntar med stor iver på att kunna shoppa igen, precis som många väntar på att resa igen. Tack. Så det finns lite olika trender och olika effekter.
Tack Anu Norgran, det var en inledning som hette duga, det var mycket att ta fasta på där. Peter Erström, har vi med dig i sändningen nu?
Ja, nu fungerar tekniken.
Bra. Peter Erström, du har bland annat forskat i Vasastadsdelen Brändös historia och om jag jämför med hur serviceutbudet på Brändö såg ut i min barndom för 30-35 år sedan, så är det rätt annorlunda idag. Om jag hårdrar så kan man säga att först flytta affärerna från då till exempel Brändö in till centrum och nu far de vidare till andra nya stadsdelar. Är det så?
Ja, alltså, jag håller nog snarare med Anu där, en koppling förstås också till att man ändrar beteende också. Onlinehandel har kommit med också så här. Men sen handlar det förstås att flytta delvis från Brändö, men det här det handlar nog om överlag en större sån här trend som vi ser också. Men sen så kan man, då man diskuterar det här med till exempel centrumbutik och sånt, så kan man ju försnabba eller förstärka trender som kan upplevas för ett centrum till exempel negativt att det här. Att då måste man väldigt noga liksom ha visioner för man ska motverka den här risken för expansion där. Och där finns det väldigt mycket att tänka på. Att tänker man lite karikerat så kan man säga att Seinäjoki var en köping som bygger stad, medan Vasa var en stad som försöker bygga lite köping idag. Det vill säga man planerar med många olika satelliter. Köpcentrumområden för att maximera privatbilism till exempel, eftersom det inte heller finns kollektivtrafik där. Så det är också ett annat sätt att fundera. Att man behöver tänka på väldigt många frågor. Anu var inne på det här med coronakrisen också. Det stämmer också. Det kommer att bli väldigt intressant att se hur det påverkar. För det kommer ju också att påverka städer med fråga om nya vinnare och nya förlorare. Och också liksom hur man tänker sig, som sagt, att framtidens stadscentrum. Att stadscentrum idag så kan vi nog räkna att generationen Fridays for Future-generationen så förväntar nog sig en hållbar stadscentrumutveckling också. Liksom det här också byggt på att man inte ska ha en stad kanske planerad just för att absolut maximera privatbilism. Så där finns det en stor fråga nu att fundera. Hur ska man göra centrum då mer attraktivt när butiken är som bäst? Flytta mycket ut, både till nätet och till förorten, liksom det här.
Precis. Max Jansson, du är vd för Visit Vasa som också sköter om Vasa Affärscentrum. Du är, kan man ju säga, mitt upp i det här skeendet, i den här problematiken. Vad har du för kommentarer till vad forskarna säger här?
Nej, jag skulle vilja vara av helt annan åsiktigt, men de har ju rätt. Jag tror att det finns också ett annat problem som man talar ganska lite om. Mindre städer i Finland så kanske hade större förhoppning om att få invånare. Och vi såg ju det här redan i Umeå som har vuxit väldigt mycket. Där har de fyra olika inkörsporter till staden. Vilket gjorde att staden ledde av det många år. Nu börjar staden leva sakta men säkert upp igen.
Centrum alltså talar om.
Centrum, ja. Kärncentrum. Och nu har vi lite samma här också. Sen är det också det som är utmaning att få invånare till kärncentrum. För att det är de som ändå är grunden för allt. Så att det här med bilfritt, jättesvårt. Trivseln AO. Så som också förbundet för kedjan, nu kommer jag ihåg namnet, så sa ju här redan för tid sedan att inom 10 år försvinner 40% av de nuvarande stenfortsaffärerna. Och vi måste hela tiden tänka på det som vi märker nu, att det är det här välmående. Och just att restauranger, massage, manikyr, specialaffärer, kontra sen då sådana köpcentrum. Men det här går ju aldrig hand i hand tidsmässigt. Så att det är det här nu att vi är sett i tåls. För att ett centrum kommer alltid att finnas. Men nu till exempel i vårt fall får vi en ny inköpsport som kommer att inverka i flera år på resten av delarna av staden.
Ja, Peter, varsågod.
Ja, jag skulle vilja tillägga där också när Max talar också om det här med bilfritt. Så alltså Vasa befinner sig oerhört långt från ett bilfritt centrum. Vi vet att gågatan är väldigt kort och det är faktiskt den enda gågatan jag vet där. Det faktiskt tillåt gaturally ännu. Och det liksom ständigt också kör bilar runt där. Och vi såg den här debatten om gågatans förlängning, att det också är en väldigt svår fråga. Så Vasa är väldigt långt från en fråga kring bilfritt centrum. Men snarare borde man nog fundera till exempel tungtrafiken bort från från den absoluta kärnan, alltså Vasaesplanen, Handelsesplanen, Skolhusgatan, några av de mest attraktiva centrumområden där man idag kör med liksom tung varutrafik mitt igenom centrum. Och sen det här, när det gäller centrum, så jag bor själv i centrum, jag skulle gärna vilja, inte vilja ta bil för att handla. Men i Vasa så finns snart alla också specialaffärer, och där är specialaffären nog just det som man borde ha kanske i centrum, och försöka finna en plats för det.
Är det Anu Norgren, så att dagens stadskärn och dagens centrum helt enkelt inte svarar mot våra behov och vanor längre?
Jag tror nog att vi är inne i en förändring där. Att man ser ju till exempel, om man tar Vasa som exempel, så det har dykt upp en massa nya kaféer till exempel på den senaste tiden. Och det här tycker jag att visa på den här nya utvecklingen. Att det är sådana här sociala samlingsplatser, det platser där man vistas och så vidare. Och så kanske man nu, när man är på väg till eller från det där stället där man vistas och träffas, så kanske man viker in och köper några produkter också någon annanstans här i närheten. Men det är kanske den här, liksom, det här primära orsaken varför man rör sig på stan i något kommersiella ärende. Så det är kanske den liksom första grejen som håller på att ändra. Och det där, just att det blir de här attraktiva miljöerna, församlingar, att det händer någonting. Att det är kanske aktiviteter snarare än varor som är den här drivkraften. Någonting man gör där snarare än köper.
Det är det här som vi ser ganska klart. Och när vi nu följer med liksom på andra städer också, så det är helt klart att vår balans här nu, om vi tar Vasa, så är utan vidare den här att vi är så få som bor här i regionen. Därför kommer vi inte att ha ett fungerande kollektivtrafik förrän allt fler går med in i det. Sen är vi också såna här i Österbotten att jag bestämmer när jag far vart. Så att sätta ihop det här då med att göra det ännu mer bilfri, så har vi nog en lång väg att gå, att det måste ske någonting annat.
Vi har ju en sån här kulturdriven, som sagt, tillväxt här som Anu var inne på. Det stämmer alldeles riktigt, och jag håller med Max med en sak också, att boende i centrum är också oerhört viktigt, för att det kräver också invånare i centrum, för att liksom inte bara att man kommer dit för sina det här upplevelser, utan också att det är ett levande centrum. Och där har Vasa en stor orsak att se över liksom till exempel bostadsproduktionen idag och bostadsutbudet som man har där man har väldigt långt gått in för lägenheter för studerande och för pensionärer, men man behöver ett mycket bredare perspektiv. Jag tittar lite, så jag gjorde en liten sociologisk fältstudie på ett par veckor här under sommaren, hösten, och tittar på det här bostadsmarknaden, och tänkte just om man är ett familje X eller paret X som funderar på en stad att flytta till. Och det här tittar du på Åbo, Helsingfors, Tammerfors och Vasa, som alla andra förstås är större nog. Men när jag tittar på priskvalitet till exempel, utbudet och vad som finns, så låg Vasa oerhört illa till när det gäller lite större bostäder. De framgångsrika personer vi vill ska flytta till den här stan som skattebetal, så de flyttar inte in i en etta eller en liten tvåa. De kanske flyttar hit om de inte känner staden från för ett år, för att hyra en lägenhet och sen fundera, vill vi stanna här eller vill vi flytta bort, eller om vi vill stanna, var vill vi i så fall bo? Så det ska vara väldigt viktigt att staden också funderar mera på det. Man har börjat tänka på det, men tills vidare så är det liksom alldeles långt drivet med små. Man borde kräva ett mer blandat boende.
Jag kan jag direkt kommentera, Peter, att det är ju det som nu sker här när man ser byggkranar. Och tyvärr så är den här balansen och tidpunkten, det går inte i balans med varandra. Och jag tror att det är en annan utmaning att tänka på, att okej, att man bygger nu, men att fylla det med folk som bor hela tiden, bara studerande. Men sen också allt det andra. Och det här tillbaka till som Anu också talade med trivsel här i början, det är oerhört viktigt. Om du bor i kärncentrum ska du ha kort i all service. Men också du ska ha den trivselfaktorn. Och den trivselfaktorn handlar allt om för äldre människor, var du kan sitta, var du kan röra dig, och sen att det funkar med alla åldersgrupper. Men just det här, ska vi säga barnfamiljer eller sådana som vill ha större lägenheter, så det är helt klart, vi har själv följt med det här av stort intresse. Så att,
ja.
Ja, det där är ju någonting som man kanske ser också som en trend, att med, ska vi säga, såna här demografiska livscykler och så vidare, att om man tänker att man får barn och så där, att traditionellt har man kanske flyttat ut i förorten till något större boende, att nu är det kanske inte liksom den där automatiska normen mera, utan man kan liksom man kan bo centralt i stan till exempel, trots att man har barn, att det är inte alltid så där att man så där har den där sociala normen att det ska vara på ett visst sätt. Så här ser vi ju kanske mera utvecklingen. Sen har vi också den demografiska ändringen att vi har en allt mer åldrande befolkning med mycket mera singelhushåll. Så vi har ju också de här människorna som, där det liksom skulle vara ganska logiskt att man skulle kunna bo lite mer centralt. Och till exempel om man nu är lite äldre kanske man vill ha nära till alla möjliga tjänster som man vill ha. Så det är ju också, och den här, ska vi säga, den här nya seniormålgruppen eller den generationen så konsumerar ju på ett helt annat sätt än tidigare seniora konsumenter. Att de är vana till exempel att gå på kaféer och restauranger och sånt på ett helt annat sätt än vad som var så att säga brukligt i tidigare tider. Så det här liksom i det långa loppet så ser man ju också ändringar som sen liksom det här kommersiella planet kan svara på lite andra sätt än hittills.
Och trenderna också där med boende som är intressant, vi följer med här också, är det att folk vill ju bara äga mindre och mindre och göra det lättare och lättare. Och det här med att resa, det kommer att vara jättespännande, för att nu har ju den här corona ställt till att man börjar ifrågasätta att vart löns att fara? Har man råd? Nu blir det intressant att se med den här prissättningen. Vi har ett visst flygbolag nu som har sänkt kraftigt i inrikesresande, men sen den dagen när gränserna öppnar sig, vad händer sen? Men det här med boende så har en otroligt viktig stor roll i kärncentrum. För att utan den här stora volymen, jag menar det är ändå 80% av omsättningen ganska långt för många affärer som är de som bor i kärncentrum. Och då är det också beteende på att vad man vill göra och vilken service man vill ha. Så att vi är, ska vi säga, som jag ser det från Vasa, när jag tittar ut över torget här, så nu är vi ju i sån här mellanskede av att innan vi har nu färdigbyggt och folk har flyttat in i de här lägenheterna. Nu har det faktiskt byggts de senaste åren större lägenheter som har sålt ganska bra, men utbud är alldeles för lite. Så att den här, tyvärr så får vi leva lite med balansen. Men sen kanske ännu det här med det som jag tycker att allt handlar ju, att vi måste ju ändå, när det gäller liksom lösningar, så måste vi se på lång sikt. Frågan är bara den, att hur stora är de här förändringarna de kommande åren? Och för mig är den här personliga servicen det allra viktigaste. Att du går in till någon och ger dig en person. För det är ju den här upplevelsen. Att vi får bibehålla människomötena. Och det här är ju det som jag tror att det är en av de allra viktigaste sakerna, att hålla hårt på människomöten.
Det tror jag absolut, att man behöver verkligen fundera över det här, liksom, att vad är konkurrensfördelen gentemot till exempel då, någon slags click and collect eller en nätbutik eller någonting. Att vad är det som man har att erbjuda som kunden verkligen liksom behöver för att ta sig till den här fysiska butiken. Att är det liksom en väldigt god betjäning, är det möjligheten att testa och provsmaka och provsitta och så vidare. Eller är det kanske liksom, ser man kanske nya typer av butiker, till exempel med såna här kortare tidshorisonter, att handlar det om pop-ups till exempel där butiker över en kortare tid lite visar upp vad de har på det sättet som ett litet som ett skyltfönster eller showrooms eller någonting annat. Att kanske det inte är liksom den här traditionella butiken som är i den där samma lokalen i årtionden efter varandra, utan de här cyklarna kanske är lite mer snabba och dynamiska.
Men kan man peka på något fel som har gjorts tidigare då i till exempel planläggningen då för att då alltså styra in samtalet tillbaka på det här med affärerna i centrum? Vad borde man ha gjort annorlunda för att bevara centrums attraktionskraft? Borde man ha lämnat, nu i fallet Vasa till exempel, Stenhaga obyggt?
Alltså jag säger ja, för att det är så lätt för dem som vill hitta de här felen, hitta dem. Om vi ser på Vasas historia nu, så på 70-talet bodde det fler personer i centrum av Vasa än vad det gör idag. Och det har att göra med att lägenheterna var mindre än vad man vill ha idag. Så där har Peters också kommentarer tidigare, stämmer väldigt väl. Men sen handlar det också om det att när man planerar på lång sikt, jag menar det är en 20 år, 30, 40 års planering som man har gjort, så kanske det hade räknat med att flytta in med lite mer folk under den här perioden. Men man ser ju hur världen har förändrats. Och tänk bara hur internationell världen har varit de senaste åren, och som det nu har bromsats upp kraftigt här på ett år. Så att det här är nog mer det här att det är också en risktagning för alla kommuner och städer när de bestämmer att okej, hit bygger vi en stadsdel. Hit bygger vi det här. Och jag menar, när man ser på städer som har gjort de här köpcentren i varje hörna staden så har det inverkat på kärncentrum också. Men det här kan också vara övergående. Och när vi ser på de 10-årsintervallerna så hinner det hända ganska mycket. Men fortsättningsvis tror jag att det som kommer alltid finnas kvar är den här kvalitativa servicen med människor. Och jag tror att showrooms, det vill säga att du går in i en affär, testar och beställer på dator och går ut, kommer att öka.
Det tror jag absolut också. Men det som man, om man tänker så där att vad skulle man ha borde ha gjort annorlunda, så det där, det här handlar ju om sådana här strukturer som är jättelångsamt föränderliga, att vi har ett torg och vi har massiva byggnadskolosser och så där, så det är inte så där bara att liksom meja ner och bygga annorlunda eller anlägga en park eller någonting helt annat så där i ett huj. Men det som kanske det pratas om i litteraturen också är att man behöver ha eller liksom utnyttja sådana här liksom, ska vi säga, naturliga attraktionsfaktorer, som till exempel tar här i Vasa nu till exempel det här inre hamnen och du har stranden och parker och på det sättet liksom såna här fina miljöer eller annars liksom någonting som är attraktivt och tilldragande, till exempel fin arkitektur eller någonting som är byggnadshistoriskt intressant att se på, att var finns det här, och det är liksom kanske där som folk vill vistas och där som liksom utvecklingen kanske är, att just det här med inre hamnen, fiskstranden här i Vasa, så det är jätteintressant att det har kommit upp och nu och liksom utvecklats, och det är ju många som har sagt att liksom äntligen, att varför har inte man satsat på det här tidigare, att det är liksom dit det känns, att dit är det attraktivt att åka så där annars bara, och sen att och det råkar finnas liksom produkter och tjänster där, så det är ju sen bara liksom hemåt. Men sen är det ju till exempel att det är kanske lite långt, åtminstone så här i österbottniskt perspektiv, från till exempel torget eller Revel Center eller så vidare, så att kanske att hur man skulle kunna utveckla det här liksom flaneringscentrum så att man utnyttjar både det här liksom olika liksom existerande strukturer, både var liksom butikslokalerna finns och var det här liksom trevliga miljöerna som där man vill vistas och njuta av naturen och rekreationen, att man skulle kunna liksom kombinera allt det här till en sån här fin helhet.
Men om jag ändå får precisera min fråga lite där, att skulle man då liksom, om man skulle ha lämnat då det här Stenhaga-området obyggt, skulle Vasa ha dragit nytta av samma ekonomiska tillväxt som jag ändå förmodar att det här Stenhaga-området har bidragit till under de senaste 10-15 åren?
No, nu kan man väl säga att när det gäller Stenhaga så kan man väl säga att då låg ju Vasa i tid med liksom vad som skedde i väldigt många andra städer också, att man byggde den här typen av centrum. Nu idag så stärker man stadskärnan och så här, medan du har sagt att det var där jag sa den här lite karikatyren med Vasa som stad som försöker bygga Köping och bredda ut från centrum, när istället trenden borde vara att faktiskt också tänka på om man stärker centrum som en upplevelseplats. Nu när det är ett skede av, man får väl säga, ändå stagnation i Vasa på det sättet, så skulle jag nog efterlysa mera visioner ändå av planeringen. Och där man ser den här kombinationen, då Vasa ändå en gammal historisk stad där man kan kombinera nytt med gammal. Just det som är så här kulturdriven tillväxt tillsammans med grönområden, så har Vasa egentligen en ganska god möjlighet där. Men att vi ser till exempel nu att med den här långa processen kring tvålfabriken i Brändö till exempel, där man skulle kunna kombinera nytt och gammalt boende, så 20 år så har man har liksom den här processen gått, och nu har den stoppats av högsta förvaltningsdomstolen. Och staden har då inte varit kapabel att helt enkelt driva en planering. Trots att man hela tiden vet om de här problemen som har funnits där, så har man ändå fortsatt liksom. Och nu har det gått 20 år istället för att man ska planera en bättre image.
Peter, du kommer ihåg också att det kommer en hel del såna här privatpersoner som sätter in klagomål, så går ut och sätter bara på ett kapitel.
Får jag fortsätta säga tack det här nu? Så att där skulle man kunna haft en kulturdriven tillväxt som man inte har gjort. Man kunde ha funderat till exempel som byggt ishallen till exempel där man har, som Tammerfors bygger sin keskusarena. Så att man ska ha byggt den där man har gamla busstationsområdet och matas med tåg och all busstrafik som finns. Och dessutom har 3000 personer två gånger i veckan som rör sig inne i centrum och som då konsumerar till exempel också från restauranger och andra upplevelser. Också gå till någon butik och sådär. Att det är den här typen av lite större vision. Kanske vid stranden använda silarna till ett centrum för världsarv. En ingång till, öppning till världsarv. Där man från en 15:e våning till exempel faktiskt kan se världsarvet från stan och ta turbåtar ut. Eller göra om det här smultaröstvarv till en Vasa-version av kabelfabriken. Vi har, det viktiga nu är också Wärtsiläområdet. Som nu står inför planering, att inte det blir same som det har blivit, utan man faktiskt tänker visionärt där och att det faktiskt blir en visionär lösning sen som gynnar det här. Det här är avgörande. Vasa har de här punkterna ännu fortfarande, men man har inte riktigt kunnat utnyttja de här möjligheterna som man har. Man har inte kanske alltid varit så öppen för dialog eller utåt att vad man ska göra med det.
Jag kan ju inte tala för Vasastads skull, men kanske som dotterbolag kan jag säga så här att jag hoppas att vi kan gå ut med diverse saker vid den tiden när vi kan göra, så att det ligger mycket rätt i det här. Men fortsättningsvis, jag har också grävt ganska mycket till liksom hela Tammefors, vad de byggde där. Det är också 15 års process. Men de fick alla papper underskrivna en vecka före en coronasmälde till och jag är jätteglad. Men det är ju när du gör så här stora förändringar och gör sådana som är många tiotals miljoner, så måste ju också då veta att det här ska hålla i 30-40 år. Ja, det men det som nu Peter nämnde här, så jag får hoppas att vi får återkomma i den frågan också i offentligheten.
Ja, det är just det som är den viktigaste uppgiften, att staden bygger för 100 år, inte för 15 år eller 30, utan för 50-100 år åtminstone. Ett enskilt byggbolag har och ska ha till exempel också sitt intresse att man bygger det här, man säljer det vad man har byggt och sen flyttar man till ett nytt projekt. Det är deras ansvar. Det är stadens ansvar att fundera på hur ska det här betjäna staden i 50 år? Hur ska det betjäna i 100 år? Eftersom det tar oerhört länge för den här miljön på nytt förändras. Och det är kanske det som skulle också vara väldigt bra att man då har en väldigt bred diskussion kring särskilt centrumutvecklingsplanerna då.
Det är bra, det har vi en större nu och jag har ju i alla fall blivit glad för jag blev chockad här med landhöjning, att hur snabbt går det, men enligt senaste uträkningar så är det någonstans mellan 3 och 3,5 tusen år innan vi går till Umeå, så vet jag, vi hinner fundera lite.
Den här trenden med centrum som töms på verksamhet har ju pågått i flera år, men i och med coronapandemin så fick den kanske mera fart. Vi var lite och tangerade ämnet här tidigare då allt fler börjar jobba på distans. Och distansarbete, det förutspås ju bli vanligare i framtiden och då kan ju också antalet arbetsplatser i städerna minskas. Och förutom färre människor på plats i centrum kan det också bli ett överutbud på kontorslokaler. Hur skulle ni vilja tackla den utsikten?
No, distansarbete, ska vi också komma ihåg att det innebär en möjlighet också för, ska vi säga så här, närliggande byar och andra, för att om man kan jobba då, vilket jag tror det nya normala sen efter den här undantagsperioden, så kommer att bli mera distansarbete, men inte så att man jobbar helt i distans, utan kanske 2 dagar i veckan eller någonting sånt. No, det kommer att få stora följder, för normalt brukar man räkna 45 minuter en pendlingsradie, alltså inom 45 minuter ska en plats befinna sig för att den ska kunna vara inom pendlingsradien till ett centrum. Men om man nu ändrar så att man kan då jobba hemma kanske 2 dagar i veckan och sånt, så är det möjligt att den här radien då förlängs alltså till 50 minuter eller 55 minuter kanske rent av eller något sånt. Och det betyder ju att platser som befinner sig så att säga utanför 45 minuters radien men innanför en ny radie då, så kommer ha möjlighet att kunna då få en bättre och mer gynnsam framtiden vad de skulle ha haft utan den här trenden. Så det finns en positiv sak där. Jag tror inte att arbetsplatser kan försvinna, men det här, jag tror inte att folk börjar sitta i sin helhet hemma. Det visar nog forskning hittills att det är inte liksom det.
Jag tror också att det inverkar på det sättet att fast man nu har sin arbetsplats men att man inte vistas där lika mycket, så i samband med den här arbetsdagen så uträttar man kanske då ärenden, man är in på lunch och lite ser runt sig och efter arbetsdagen kanske man viker in på något ställen och det där kanske minskar. Åtminstone under pandemin och möjligtvis då liksom mera permanent om man idkar distansarbete lite mer. Så det är en utmaning att liksom det här trafikflödena på det sättet minskar. Men sen en annan lite annorlunda trend här så är ju också det att när vi kanske har ett mer självständigt arbete, vi är frilansare och vi jobbar hemifrån och så vidare, så sitter man kanske inte liksom hemma i sitt hem och jobbar enbart, utan man kanske sitter på ett café eller någon slags delad arbetsplats och så där, och liksom det å andra sidan ger sen lite andra möjligheter för det här tjänsteföretag till exempel, och som man då kan utnyttja. Så det är lite olika typer av tendenser som påverkar i båda riktningarna här, ser jag.
Max.
Vi har smarta och innovativa företagare. Vi ser ju redan det nu. Och vi ser ju redan hur man gör om utrymmet till något annat. Jag tror också att det distansarbetet finns nu med för att stanna. Men samtidigt det här med mötesutrymme, kreativa, byte av. Allt flera gör det. Och jag ser ju det här i min vardag, hur det ser ut. Att gå till ett café eller gå till en restaurang. Eller en aula på hotell. Det har ändrat väldigt mycket. Att nu är det kanske mer det att hitta det där mervärde i de här utrymmena som är nu det som man diskuterar ganska mycket. Men jag tror starkt ändå på detta. Det är bara det att den här utvecklingen, precis som Peter sa, att vi bygger för 100 år. Och vissa ser det här att hur mycket får jag vinst ur det här. Men likväl har vi ju sett varenda gång det kommer förändring att det kommer något nytt istället. Nu är trenderna just nu där med välmående. Det kommer att bli jätteintressant att se vad är om 30 år när vi själva då går där med vår käpp och ser sura ut att varför är det så lång den här gågatan. Det var ju så kort då på 2020-talet.
Det där, ni har varit in här på att planläggningen behöver ha större visioner och att det ska rädda centrum. Men om vi tar ett kortare tidsperspektiv här, vilka konkreta råd kan ni ge nu åt de företagare som har butiker i centrum och som lider av de här problemen? Alldeles kort, Anu Norgran.
Jag tror nog att det gäller att lite fundera att vem är de här människorna som är mina kunder? Var rör de sig? Var vistas de? När och varför? Att är de inne för att hämta en pryl snabbt? Eller är de in, kommer de in för att jag har den här betjäningen? Eller jag ger någonting lite lilla extra? Så att fundera verkligen på det. Vilka är de här kunderna? Vad är deras behov? Vad kan jag erbjuda som är unikt?
Peter Erström.
Jag håller med det också, att det man måste kunna erbjuda ett mervärde åt den som går till den här butiken. Det är ännu högre grad än tidigare, just därför att det finns det här andra. Det ska vara en upplevelse också, det att man går till butiken eller vilken typ av serviceinriktning det är. Att det ska ge ett mervärde att gå dit. Man ska vara på gott humör när man kommer in och när man går därifrån.
Och Max Jansson till sist.
Hålla med om företagarna, men ska lägga till att samarbete mellan olika sorts affärer är ju just det här välmående. Du kanske går in till en klädaffär och säger att hej, om du köper det här så får du kaffe där på det här kafé. Eller på kafé, har du tänkt att gå hit och titta på det här? Att de här små faktiskt mycket mer jobbar nära varandra, både i samma bransch men speciellt i olika branscher. Det är välmående, det är bättre servicemål och sen båda tillsammans titta också på sina målgrupper.
Där hörde ni Max Jansson, VD för Visit Vasa. Ni har också hört Anu Norgran, forskardoktor på Hanken, och Peter Erström som är forskningschef för regionalvetenskap vid Åbo Akademi. Ni har lyssnat på Slaget efter 12 och mitt namn är Filip Sten.